السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بتكر الله عز وجل فدنا ميلجهت أتترفس كرين någonting mycket mycket gott. Och vi ber Allah Azza wa Jal att det ska bli en välsignad eftermiddag där vi alla tar del av denna khair och där vi kan också träffas för att lära känna varandra och knyta band. Och det är väldigt, väldigt kul och trevligt att se många av bröderna man inte har sett på ett tag. Vi tackar alla er som har tagit er hit, som tar av er en tid, och vi tackar alla de som hjälper till att ordna detta event. Och vi kommer idag, inshallah ta'ala, att tala om ett mycket viktigt ämne. Ett stort ämne. Vi kommer att tala om glimtar och lärdomar ifrån följeslagarnas liv. As-sahaba, radiyallahu anhum. Ämnet kring följeslagarna är, som ni vet, ett mycket stort ämne. Och man skulle kunna tala bara om ämnet kring följeslagarna på en hel konferens. Man skulle kunna prata om deras förträfflighet och deras status och vad som har nämnts om dem i Koran och om vad som har nämnts om dem i sunnan och vad Ahlu Sunna säger om dem och så vidare och så vidare. Men dagens tema är lite annorlunda. Vi kommer idag, insha'allahu ta'ala, att titta på några ögonblick ifrån följeslagarnas liv kring olika ämnen. Vi kommer bland annat titta på hur var följeslagarna vad gäller att vara stadfasta i religionen. Någonting som är aktuellt för oss alla. Ibland så känner vi kanske att det är lite tyngre och lite svårare att praktisera vår religion. Iman går upp och ner, som vi alla vet. Att vara stadfast på religionen är ett mycket stort och viktigt ämne. Så vi kommer inshallah titta lite grann på hur följeslagarna var kring detta. Vi kommer titta på hur de var kring kunskap och att söka kunskap. Vi kommer titta på hur de var kring att hålla fast vid och följa profeten sallallahu alaihi wasallams sunna. Vi kommer titta på hur de var vad gäller generositet, att vara generös, och deras mod och många andra frågor. Profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare har en mycket hög status i islam, som ni känner till. Allah azza wa jalla prisar dem i Al-Quran. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah är nöjd med dem och de är nöjda med Allah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ni är det bästa folket som har kommit för folk. Profeten sallallahu alaihi wasallam har förbjudit att man talar illa om någon av hans följeslagare. Och han har beordrat oss att vi ska följa dem. Profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade oss att vi ska följa hans sunna sallallahu alaihi wasallam. Men även de rättvägledda khalifernas sunna. Följeslagarna har en mycket, mycket hög status. De är de bästa människorna som har gått på denna jord efter profeterna, alaihim salam. Det var genom profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare som islam spreds. Allt gott som har kommit till oss har kommit via profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare, radiyallahu anhu. De satt med profeten sallallahu alaihi wasallam. De såg profeten sallallahu alaihi wasallam. De såg hans dyrkan. De såg hur han praktiserade denna religion och han förstod denna Koran som sändes ner till honom. Radiyallahu anhum ajma'in. Att tala om följeslagarnas status i islam är, som sagt, en hel föreläsning och en hel konferens. Men vi ska inte dra ut på ämnet, utan vi kommer inshallah ta'ala att lämna över till dagens föreläsare. Med mig idag har jag bröder som har studerat i profeten sallallahu alaihi wasallams stad Al-Medina. Som har studerat i profetens moské och som har studerat vid det islamiska universitetet i Al-Medina. Ni känner säkert till alla av er våra föreläsare som är med oss idag. Vår broder Abdel Wadud och vår broder Abdallah som sitter på min sida här. Och även vår broder Musa och vår broder Imran, vår kära gäst från Jönköping. Som är med oss idag för att dela med sig kring några korta berättelser om profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare. Och vi hoppas att vi ska bli inspirerade av det vi får höra idag. Och att det är någonting som vi inte bara lyssnar på idag och får en hype kring idag. Utan att vi tar med oss det vi hör idag och försöker implementera det i våra liv. Därför att vi har blivit beordrade att följa profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare. Och det är ett mycket viktigt ämne att vi skaffar oss kunskap om dem. Att vi lär oss om dem. Att vi lär oss om hur de förstod denna religion. Därför att vi har blivit beordrade att förstå religionen så som de förstod religionen. Vi lämnar över till dagens första föreläsare och talare, som är vår broder Abdul Wadud. Och vi ber honom så gott det går att kortfattat berätta lite grann om följeslagarnas stadfasthet i religionen. För jazakallahu khaira wa barakallahu fi.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم ما شاء الله den ära att vara här och vi hoppas att Allah azza wa jall ska ge oss tawfiq och framgång i det vi gör och det vi säger och med tawfiqi illa billah all framgång ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. Jag tänkte nämna några berättelser om vissa händelser från sahabas liv som är relaterat till hur de försvarade islam, stod upp för islam och var fasta på islam. Och egentligen så är hela sahabas liv en sådan berättelse. De blev muslimer, accepterade denna sanna religion och offrade allt för Allah subhanahu wa ta'ala. De offrade sina egendomar. De lämnade sin familj som bojkottat dem. De utvandrade från Mekka, sina kära hus och ägodelar, och lämnade allt bakom sig till en främmande stad för Allahs skull. Och där offrade de också allting. De offrade till och med sina liv för att försvara och sprida Allah subhanahu wa ta'alas budskap. Och de var inte beredda att ge upp detta för allt som finns på jorden. Så radiyallahu anhum, må Allah vara nöjda med dem. Den bästa av sahaba. Och vem är den bästa av sahaba? Ayya ikhwan. Abu Bakr radiyallahu anhu. Han gynnade islam otroligt mycket. Han kallas för Siddiq för att han trodde på profeten Muhammad a.s. från första början. När folk gjorde narr av profeten Muhammad a.s. när han kom tillbaka från Isra och Al-Mi'raj och sa, tror ni på vad den här mannen säger, att han var uppe i sjunde himlen och han åkte till Jerusalem och kom tillbaka? Vad sa Abu Bakr? Om han sagt så, då är det så. Det han säger är sant. Och det är så en muslim ska vara. Vi tror på allting som profeten Muhammed säger, sallallahu alaihi wasallam, och allting som står i Koranen. Profeten Muhammed a.s. sa att det finns ingen person vars pengar har gynnat mig så mycket som Abu Bakr. Han friade Bilal och han hjälpte mig att utvandra till Medina. Och de berättar, Aisha radiyallahu anha, hans dotter, att när Abu Bakr dog så lämnade han lämnade inte en enda dinar eller dirham efter sig. Han skänkte allting för Allahs skull. Och som säkert brodern kommer tala om, hans generositet, men han skänkte allt han ägde för Allahs skull. För att ge seger till den här religionen. Subhanallah. Och vilken status fick han hos Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr var också väldigt modig och han stod upp och försvarade profeten Muhammad a.s. i alla hans motgångar. Man frågade sahaba, Urwa ibn Zubayr, sa att han frågade Abdullah bin Amr, vad var det värsta som kuffar gjorde mot profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Då så sa han, jag såg en dag Uqba ibn Abi Mu'id gå fram till profeten Muhammad a.s. när han gjorde salat och han var i sujud. Och han tog ett klädesplagg och lindade det runt profeten Muhammads hals a.s. och började att strypa honom i salat, i sujud. Subhanallah. Och då sprang Abu Bakr fram och puttade bort honom och så sa han att taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Ska ni döda en person bara för att han säger Allah är min herre? Så kolla där hur han gick fram mot hela Quraysh och försvarade profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. En liknande händelse var när profeten Muhammed alaihi wasallam också var i sujud framför Kaaba. Och någon från kuffar, de skojar med varandra och sen, vem av oss ska gå och slänga dessa äckliga inälvor från en kamel på Muhammeds rygg, alaihi salatu wassalam. Och då så sa en av mushrikin, jag ska göra det. Och han gick fram och slängde alla dessa vidriga inälvor på profeten Muhammed alaihi salam när han gjorde salam. Och då sprang Fatima fram, radiyallahu anha, och skrek på dem och jag satte dem på plats, subhanallah. En ung tjej ställde sig upp mot stadens mäktigaste personer. Och det här bevisar att muslimen ska stå upp för sanningen. Man ska försvara sanningen. Och inte bara vara passiv och tyst när folk förtalar islam. Och folk gör narr av islam. Kanske sårar och skadar muslimer. Har man möjligheten så ska man försöka att hindra det så gott man kan. Och stå upp för sanningen. En annan sahabi vars berättelse är från de sorgligaste av berättelser. Och det är Bilal radiyallahu anhu. Ibn Ishaq nämner att Bilal radiyallahu anhu, han var uppriktig i sin islam och han hade ett rent hjärta. Och Umayya ibn Khalaf brukade ta ut honom vid dhuhr, vid middagstiden, när det är som varmast i Mekka. Utanför Mekka, i en plats som kallas för Batha. Och där brukade han lägga stora stenblock på hans bröst. Och han sa till honom, så här kommer du att ligga tills du förnekar profeten Muhammed a.s. och tills du tror på Allat och Uzza, deras falska gudar. Och då så sa Bilal radiyallahu anhu, ahad, ahad, in Allah är en. Och alla är en, alla är en. Och samma berättelse berättas också från Ibn Mas'ud. Där han sa att de första som visade sin islam öppet, det var Rasulullah alaihi salatu wassalam. Det var Abu Bakr, det var Ammar, hans mor Sumayya, och Suhayb, och Bilal, och Al-Mihdad. Vad beträffar Allah sändebud alaihi salatu wassalam, så hindrade hans farbror Abu Talib, yani folket, från att göra någonting dåligt mot honom. Och vad beträffar Abu Bakr så blev han också skyddad och försvarad av hans position i samhället. Men resten av dem blev torterade av en mushrikin. De satte på dem rustningar av hadid, av metall, av järn och la ut dem i solens hetta. Och de alla gav efter. Ja, de sa det som de ville att de skulle säga, även fast de inte trodde på det, förutom Bilal av Allah och andra. فَإِنَّهُ حَانَتْ عَلِيهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَحَانَ عَلَى قَوْمِهِ. Han, yani, förnedrade sig själv för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Förnedrade sig själv för folket. Och han vägrade att ge efter. Utan han sa bara, ahad, ahad. Och de sa att de knöt fast honom i rep. Och tog honom runt staden för att förnedra honom. Barnen fick springa runt och förnedra honom i stan. Men han sa bara, ahad, ahad. Så kolla hur han stod upp för sanningen och vägrade att ge efter trots att han hade allting mot sig. Han var en slav och han hade ingen som beskyddade honom i samhället och så vidare. Men subhanallah, han var beredd att dö för tawhid, för sanningen. Tills det att Abu Bakr radiyallahu anhu köpte honom och befriade honom. En annan mycket vacker berättelse är en berättelse som berättas om Sa'd bin Malik radiyallahu anhu. Han sa att jag var en man som var väldigt god mot min moder. Jag var känd för att jag var väldigt god mot min moder. Och när jag blev muslim så sa min mamma till dig, ja Sa'd, vad har du gjort för någonting? Vad har du hittat på för någonting? Du måste lämna den här religionen. Du måste lämna islam. Och om du inte gör det så kommer jag varken äta eller dricka tills jag dör. Jag kommer dö av svält. Och då kommer folk att klandra dig och säga där är mannen som dödade sin mamma. Så det är ditt fel om jag dör. Så hon lät bli. Han sa till henne att jag kommer inte lämna min religion för någonting. Och då började hon sin hungerstrejk. Hon åt och drack ingenting på ett helt dygn. Tills hon blev jätteutmattad. Och att hungerstrejka ett dygn i Saudiarabien är inte som att hungerstrejka i Sverige. Det är kokhett, eller hur? Två dygn gick utan att äta eller dricka någonting. Och då, när han såg hennes tillstånd, så sa han: min moder, ta'lamina wallahi, du ska veta vid Allah att om du hade 100 stycken själar, 100 stycken liv, och de alla lämnade din kropp, den ena efter den andra, så skulle jag inte lämna den här religionen för någonting som finns på dunia. Så om du vill äta, äta. Om du vill dricka, drick. Om du inte vill, så låt bli. Men jag kommer inte lämna islam. Och då sände Allah subhanahu wa ta'ala ner den här versen: وَإِنْ جَاهَدُوكَ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Om de vill tvinga dig att sätta någonting vid min sida, alltså shirk, så ska du inte lyda dem. Du ska inte lyda. Så kolla här, denna sahabi radiyallahu anhu, hans moder som han älskade så mycket, hotade honom med självmord: jag ska ta livet av mig. Och sen ska du få skämmas bland folk att det var ditt fel. Det spelar ingen roll. Jag kan inte lämna islam för någonting. Och här finns också en lärdom, att man ska stå fast vid sanningen, vem det än är som försöker att gå emot den. Vem det än är som försöker tvinga en att lämna någonting för religionen. Och det kanske inte bara handlar om att någon säger till dig: bli icke-muslim. Det kanske handlar om att någon säger till dig: raka skägget, annars får du inte bo hemma. Ta av dig hijaben, annars slänger du ut dig. Och så vidare. Då ska man också stå fast vid sanningen. Det här är sanningen. Och det finns ingen lydnad till skapelsen om det innebär olydnad till skaparen. Och så som profeten Mohammed sa, det finns ingen lydnad, eller det finns ingen, man ska inte lyda någon om det innebär olydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska stå fast på sanningen.
Hur länge har jag talat?
Jag kan ta en kort berättelse till, som också är väldigt mäktig. Det var en sahabi som heter Rabia ibn Amr radiyallahu anhu. Och Rabia ibn Amr radiyallahu anhu var under befälet av Sa'd ibn Abi Waqas vid kriget av Al-Qadisiyya. Ett väldigt, väldigt stort krig efter profeten Muhammeds bortgång, alayhi salatu wassalam. Och han skulle gå och träffa den andra arméns krigsledare som hette Rustum. Och det var som man gjorde förr i tiden, att innan striderna så kanske man skickade en delegation eller en person för att förhandla och se om de var beredda att ge upp eller kompromissa och så vidare. Så den här ledaren hette Rustum och skickade efter att man skulle sända en muslim. Så Sa'd radiyallahu anhu skickade då denna sahabi Rabi' ibn Amr radiyallahu anhu. Och när Rabi' kom fram till honom så red han på sin korta häst. Han hade svärd på sig, vapen och så vidare. Och när han kommer fram till fiendernas tält så sitter den här ledaren Rustum där inne på en tron eller säng av guld. Alltså tecken och siden. Det var kuddar överallt med rubiner, smaragder och alla möjliga vackra saker. Så vad gör den här sahabin? Istället för att gå av, knyta fast hästen och gå in, så rider han in i tältet. Och han har sin spjut och han gör hål på hans matta, på hans guldmatta, på hans kuddar. Och så stoppar vakterna honom och säger: stopp, du får inte gå in med vapen. Och då så säger han: antingen, eller det var ni som kallade på mig. Jag har inte kommit hit frivilligt. Antingen låter ni mig gå in, eller så går jag tillbaka. Då så sa Rustum: låt honom gå in. Så gick han fram till Rustum. Och då så sa Rustum till honom: vad är det ni vill för någonting? Vad är ert syfte? Och då så sa Rabi radiyallahu anhu: Allah subhanahu wa ta'ala sände oss. Han skickade oss. För att ta ut de han vill från dyrkandet av skapelsen
tilldyrkandet av skaparen, Rabbil Alamin, Rabbil Ibad. Att ta folk från dyrkandet av det skapade till dyrkandet av skaparen. Och från att ta ut folket från livets svårigheter till livets lycka. Och från att rädda folket från religionernas orättvisor till rättvisan av islam. Så han sände oss med sin religion till mänskligheten för att kalla dem till denna religion. Den som accepterar denna religion med honom, vi kommer att acceptera från honom och vi kommer lämna honom och han kommer att få behålla sin makt. Om ni accepterar islam, vi kommer låta er vara. Och ni kommer att behålla er makt. Men om ni vägrar att acceptera islam, så kommer vi att strida mot er tills det att vi uppnår Allahs löfte. Och då så sa han, vad är Allahs löfte för någonting? Och då så sa han, det är paradiset för de som stupar som martyrer. Och det är ära och seger för de som erövrar och vinner. Och sen så gick han därifrån. Eller han sa sen, hur lång tid ger det oss? Vi behöver flera veckor eller månader att tänka på den här saken. Han sa, ni får 3 dagar och inte mer. Det var så som vår profet brukade göra. 3 dagar, inte en dag mer. Och så gick han därifrån. Och Rustam frågade också honom innan, vem är du? Är du den noblaste av sahaba, av den här muslimerna? Är du den bästa av dem? Han sa, nej, jag är bara en simpel man från muslimerna. Ja, när han såg hans tal, så trodde han var den bästa av muslimer, den mest vältaliga och så vidare, den mest lärda. Han sa, nej, jag är bara en vanlig man från muslimer. Och sen när han gick så sa Rustam, wallahi, jag har aldrig sett en person som är så mäktig och har så mycket isla som den här mannen. Subhanallah. Han talade så klart och tydligt och han hade så mycket ära. Trots att han var en sån simpel man. Subhanallah. Så kolla här hur en ensam man står emot en av världens största arméer. Och vad gör han? Ingen kompromiss. Han kallar till tawhid och nämner islams vackra sidor. Vi ska rädda er för den orättvisan som ni befinner er. Vi ska ta er till ljuset av islam. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Och han blev inte alls påverkad av alla de rikedomar som han såg. Mashallah. Så här är bara några vackra historier från sahabas liv. Och vi lämnar över ordet till Josef.
Vi tackar vår broder Abdel Wadud för detta. Även om det var väldigt kort så väldigt inspirerande tal. Och subhanallah, man känner att man skulle kunna sitta hela eftermiddagen och lyssna till såna vackra berättelser. Det är också välkänt hur följeslagarna as-sahaba radiyallahu anhum höll fast vid profeten sallallahu alaihi wasallams sunna. Och det är också ett väldigt inspirerande ämne när man läser om hur följeslagarna radiyallahu anhum höll fast vid profeten sallallahu alaihi wasallams sunna i allting. Så vi ber vår broder Abdallah Abu Daud, även om ämnet är stort, kortfattat berätta lite grann om följeslagarna och hur de höll fast vid profeten sallallahu alaihi wasallams sunna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Salatu wa salam ala rasulillah. Amma abad. Först och främst tacka Allah Azza wa Jalla att han har underlättat för oss att kunna träffas på den här kvällen på det här sättet. Eller på den här eftermiddagen. Sen tackar alla bröder som hjälpt till att arrangera det och alla systrar som varit aktiva att arrangera det här och även fixa det fika som vi senare kommer att äta. Och jag tackar de bröder som har kommit hit för att föreläsa och tackar alla er som har kommit hit. Den här underbara religionen som Allah subhanahu wa ta'ala har välsignat oss med, al-islam, den är helt otrolig från väldigt många olika synvinklar. Men en av de sakerna som gör den här religionen så otrolig är att det är Allah subhanahu wa ta'alas bevarade budskap som finns kvar i dess originella form än tills idag. Den islam som uppenbarades genom Koranen och den islam som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktiserade finns kvar än idag. Till skillnad från hur det var för judarna till exempel. Om de vill praktisera det som Musa alaihi salam och de andra profeterna som har nämnts för dem i det gamla testamentet, så kommer de inte finna att det budskapet är bevarat än tills idag. Utan det budskapet som de har kommit med har förvrängts.
Och samma sak för de kristna. Att det budskapet som Jesus, Isa a.s. kom med, finns inte bevarat än tills idag. Utan det har förvrängts. Men det budskapet som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam kom med har bevarats tills idag. Och det finns anledningar till det. Först och främst att Allah subhanahu wa ta'ala själv tagit på sig att bevara denna religion. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Att sannoliken så är det vi som har sänt ner uppenbarelsen eller påminnelsen, och det är vi som kommer att bevara den. Och det finns utöver det andra anledningar till att religionen är så bevarad idag. Och bland de klaraste och tydligaste anledningarna till det är de klara och tydliga påbuden i islam att hålla fast vid sunnan. Och hålla sig borta från innovationer, saker och ting som har lagts till denna religion. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade lägga väldigt mycket vikt på det här. För att religionen just skulle bli bevarad. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade ofta ha föreläsningar och lektioner för sina följeslagare. Men den gången då alla följeslagare träffades, det var under Jumma, khutbatul Jumma. Då kom folk från hela Medina för att lyssna på profeten sallallahu alaihi wasallams predikningar. Och varje gång har det kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam vid varje khutba så sa han amma ba'd fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Att vid varje khutba, trots att han pratade om olika ämnen, så tog han upp en och samma sak. Den mest sanningsenliga utav alla tal är Allahs tal. Och den bästa vägledningen är Muhammeds vägledning sallallahu alaihi wasallam. Och den värsta av alla saker är nyinförda saker i religionen. Och det värsta av varje nyinförd sak i religionen är en innovation. Och profeten sallallahu alaihi wasallam är ett utav sina sista tal till sina följeslagare. Ett tal som fick dem att gråta och fick deras hjärtan att skaka. Så sa han: den utav er som kommer att leva länge kommer att se mycket meningskraktighet. Vid det här tillfället, håll då fast vid min sunna och sunna utav de rättvägledda kaliferna efter mig, Abu Bakr och Umar och Uthman och Ali, och akta er för nyinförda saker i religionen, för varje nyinförd sak i religionen är en innovation. Och varje innovation är en villfarelse. På grund utav att sahabas hörde dessa predikningar gång på gång och blev påminna om det. Tänk er varje Jumma att bli påminna om den här saken utav profeten sallallahu alaihi wasallam. Och i ett av de sista talen som han hade till dem, så var de förebilder för oss hur fast de höll fast vid sunnan. Hur stadfasta de var att hålla fast vid sunnan och inte lät någonting läggas till denna religion. Ingen form utav innovation. Jag, till skillnad från vår bror Abdul-Wadud, som berättar om olika historier, kommer bara ta upp ett exempel av en utav följeslagarna och hur mycket vikt han la på att hålla fast vid sunnan. Och denna följeslagare var Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Han var en ung sahabi. Han var ungefär 20 år gammal när profeten sallallahu alaihi wasallam dog. Så när han var i staden Medina så var han allt från att vara 10 år till 20 år. Så han var en ungdom. Men han var son till Umar radiyallahu anhu, som var en av profeten sallallahu alaihi wasallams närmsta följeslagare. Så på det sättet så kom han nära profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han la otroligt mycket vikt på att sunnan skulle bevaras. Av den anledningen så tänker du av alla sahabas. Profeten sallallahu alaihi wasallam hade 124 000 sahabas som var med på honom på hajj. Över 120 000 när han åkte på hajj, sista hajjen. Trots det så var det denna 20-åring som är den sahabi som har berättat vidare näst mest hadither efter Abu Huraira. Har berättat vidare över 2600 hadither. Och utöver det så var han känd för sin memorering utav haditherna. Därför nämner man att den starkaste berättarkedja som existerar är när Imam Malik rahimahullah, en av de fyra imamerna, berättade från Nafi, som var tjänare till Ibn Umar, som berättade från Ibn Umar. Dessa hadither var de mest bevarade och starkaste rapporteringen utav alla hadither, som gick igenom Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Men Abdullah ibn Umar, han lade inte bara vikt på att föra vidare sunnan och se till att den blev bevarad exakt på det sättet som den hade berättats, utan han lade väldigt mycket vikt på att praktisera sunnan i sitt dagliga liv. Han var inte bara någon som berättade vidare sunnan och berättade vidare hadither, utan han var den första som praktiserade dessa hadither. Och därför har Aisha radiyallahu anha sagt: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله ابن عمر. Jag har aldrig sett en person som höll fast mer vid sunnan än Abdullah ibn Umar. Och tänk er då, vilka det var Aisha radiyallahu anha träffade. Hon träffade inte sådana som oss. Hon träffade sahabas. Och trots det så var hon imponerad vid hur mycket Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma höll fast vid profeten sallallahu alaihi wasallam sunnan. Låt mig ta några exempel på hur han höll fast vid sunnan. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa om Abdullah ibn Umar: Ni'ma ar-rajul Abdullah law kana yaqumu min al-layl. Law kana yusalli min al-layl. Abdullah ibn Umar är en väldigt bra person om han bara hade bett på natten. Tänk att höra en sån här sak. Om han bara hade bett på natten, nattbönen, den svåraste utav bönerna för människor att be. Och tänk på den tiden, det var inte så att man hade väckarklockor, skulle väcka en och såna grejer, utan det var verkligen att man kämpade för att kunna vakna upp i den kolsvarta natten på den tiden. Inga lampor på det sättet att man kunde tända lampor, inga väckarklockor, utan att ställa sig upp för att be på den tiden på natten, det var svårt. Vad berättar Salim som berättade vidare den här hadithen? Han sa efter Abdullah ibn Umar hörde det här, och kom ihåg, han var en ungdom. فَكَانَ أَبْدُلَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. Efter Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma hörde den hadithen, så brukar han bara sova lite på nätterna. Han bad resten av natten. Han behövde bara höra نَعْمَ الرَّجُلَ أَبْدُلَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ. Vilken bra person Abdullah är om man bara hade bett på natten. Hur lång är den här meningen? Och det ledde honom till att hålla fast vid en av de kanske svåraste handlingarna en tjänare kan göra. Och då snackar vi inte att han bad en timme sådär på natten. Största delen av natten bad han efter han hörde den här hadithen. Hur många hadither är inte vi hör om olika goda handlingar man kan göra, som är mycket, mycket, mycket enklare än att stå och be under hela natten. Men det påverkar inte oss på samma sätt som det påverkade Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Och den här hadithen fanns i Sahih Bukhari. En annan vacker berättelse om Abdullah ibn Umar är att en person som heter Abdullah ibn Jurayj sa till honom: Ja Abu Abdurrahman, o Abu Abdurrahman, رأيتك تصنع أربا لم أراهن أصحابك يصنعها. Jag har sett dig göra fyra stycken saker som jag inte har sett de andra personerna göra, eller de som är runt omkring dig göra. قال وما هن يا ابن جريج. Vad är det för saker du har sett mig göra som inte andra har gjort? Så sa han: رأيتك لا تمس من الأركان إلى اليمانيين. Jag såg när du gjorde tawaf runt Kaaba, så rörde du bara två stycken utav dess hörn. Andra personer brukade röra varje hörn. وَرَأَيْتُكَ تَلْبِسَ النِّعَانَ السَّبْتِيَ. Och jag såg dig sätta på speciella tofflor som inte gjorde utav hår, utan det var hårlösa skintofflor. وَرَأَيْتُكَ تَصْبُقَ بِالصُّفْرَ. Jag såg att du använde en gulande färg på, vissa säger dina kläder och vissa säger ditt hår. ورأيتك إذا كنت بمكة وأهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. Och jag såg att när folk kom på hajj, så började de gå in i hajj i och med att månaden började, och du väntade till den åttonde dagen. Varför gör du så här? Kolla på hans svar. Abdullah sa: Amma al-arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamussu illa al-yamani. Gällande att jag gjorde tawaf, så var det bara de två hörnen utav Kaaba som jag såg profeten sallallahu alaihi wasallam röra, så jag gjorde det. Inte en massa filosofi, inte att det var si och så jag tycker så. Profeten sallallahu gjorde, jag gjorde. Nästa svar. Wa amma al-ni'al as-sabtiyya fa inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbis an-ni'al allati labisa fiha sha'r fa tawadda'a fiha. Eller det ligger fiha sha'r fa tawadda'a fiha. Fa ana uhibbu an albisaha. Gällande dessa sandaler, så såg jag att profeten sallallahu alaihi wasallam hade på sig dem, så jag vill också ha på mig dem. Enda svaret. Amma sufra fa inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha fa ana uhibbu an asbugha biha. Gällande dessa, denna gulnade färg, så såg jag att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det, så jag vill också göra det. Svar nummer tre. وَأَمَّا الْهِلَالِ فَإِنِّي لَمَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُهِلُّ بِهَا حَتَّ تَنْبَعَثَ بِهِ نَاقَتَ. Och gällande nymånen när man ska börja göra hajj, så var det det som jag såg profeten sallallahu alaihi wasallam göra. Khalas, det var hans svar. Sunna, 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 sunna. Det var det som han tänkte på i sina handlingar. Och det var det han ständigt ville praktisera. Implementera sunnan i sitt eget liv. Och kolla hur det är med många personer idag. Om man nämner att någonting har kommit från sunnan. Jo, men varför är det så? Men varför ska man inte göra så här? Men jag tycker att man borde så här. Jo, men är det wajib? Eller är det sunna? Eller måste man så här? Det var inte att sätta på sig såna här sandaler. Ingen säger att det är wajib. Jag har aldrig hört någon säga att det är obligatoriskt att sätta på sig speciella sandaler. Men det var inte det. Det spelade ingen roll för honom. Jag såg på Fetsa Salam gjorde det. Jag vill göra det. För han tog profeten sallallahu alaihi wasallam som en riktig förebild i sitt liv. Man hör det så ofta, men det är bara sunna att göra det. Vadå bara sunna att göra det? Om det är sunna så bör man försöka göra det. Även om det inte skulle vara obligatoriskt. En annan sak som var speciellt då med Abdullah ibn Umar är att han hörde så mycket från profeten sallallahu alaihi wasallam hur han varnade för innovationer. Så han ville aldrig göra någon form av innovation. Och hatade att folk höll på med innovationer och la till saker till denna religion. För att det är helt och hållet förbjudet. Och det är det som leder till att religionen förvrängs. På samma sätt som det hände för de tidigare religionerna. Imam al-Darimi har berättat i sin bok, As-Sunan, att en person kom till Abdullah ibn Umar. Och sa: den och den personen ger salam till dig. Det är en person som ger salam till dig. Ja, Abdullah ibn Umar. Du sa Abdullah ibn Umar. Och jag har hört att han har hittat på innovationer. Så ger inte min salam till honom. Jag har hört att han har hittat på innovationer. Så ger inte salam tillbaka till honom. För han var så irriterad på att en person lägger till någonting till islam. Han har ett väldigt vackert och känt uttalande av Abdullah ibn Umar. Han sa: "Kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana." Varje innovation är en villfarelse, även om folk tror att den är god. Vad är det man hör folk säga idag? Det finns bid'ah hasana. Det finns bra innovationer. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Alla innovationer är villfarelse." Och Abdullah ibn Umar la till: alla innovationer är villfarelse, även om folk tror att de är bra. Om vi läser Sahih Muslim, den näst mest autentiska hadithboken som finns i denna värld, efter Sahih al-Bukhari. Den första hadithen som finns där är en hadith som är relaterad till en historia med Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Och det är att han senare kommer att berätta vidare hadith Jibril. Som ni alla säkert har hört. Hadithen när Jibril kommer till profeten sallallahu alaihi wasallam och frågar om islam, tro och al-ihsan. Hadithen börjar i Sahih Muslim med att två personer kommer till Abdullah ibn Umar. De vill prata med honom. Han går ut ur moskén, de ställer sig på vardera sida. Och säger: ja, Abdullah ibn Umar, Det har dykt upp personer hos oss som har hittat på en innovation. Och de säger att det inte finns qadr. Förutbestämmelse existerar inte. Det finns ingen qadr. Att Allah Azza wa Jal har vetat om det som kommer ske i framtiden och har skrivit ner det och så vidare. Vad säger Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu då? Han säger, säg till dem, jag är fri från dem och de är fria från mig. Ingen snack om saken. Han var en rak person. Sunna, håll fast vid sunna. Sunna är islam. Innovationer är inte från islam. Han är fri från innovationer och de som lägger till dessa saker från religionen. Det här är den första hadithen vi finner i Sahih Muslim. För det här var Abdullah ibn Umar ett exempel för oss i att hålla fast vid profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Och han var lik många av oss här inne en ungdom. Och ungdomar kan ofta vilja göra andra saker i sitt liv. Men han, det viktiga för honom var att implementera sunnan i sitt liv. Och en annan vacker sak, kan bara lägga till och avsluta med det. Han var 14 år gammal när Uhud-slaget hade kommit in. 14 år. Och han går och ber profeten sallallahu alaihi wa sallam om att få kriga. 14 års ålder så säger han, jag vill ut och kriga tillsammans med dig. Och han fick inte tillåtelse. När det var dags för Ghazwat al-Khandaq så var han 15. När han byggde den här vallgraven, grävde den här vallgraven runt omkring Medina, så gick han och frågade igen och då fick han tillåtelse. Kolla hur ung han är och redan vill vara med profeten sallallahu alaihi wa sallam i de svåraste utav alla tillfällen. Det här var Abdullah ibn Umar. Må Allah azza wa jalla vara barmhärtig över honom. Och må Allah azza wa jalla låta honom vara en riktig förebild för oss i våra dagliga liv. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Vi tackar våran broder Abdallah för detta mycket inspirerande tal kring att hålla fast vid profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna. Och hur det borde få oss att verkligen i vårat vardagsliv sträva efter att följa våran profet sallallahu alaihi wa sallam. Och de lärda nämner att en orsak till att våran kärlek för profeten sallallahu alaihi wa sallam blir starkare är att man aktivt i sitt vardagsliv rättar sig efter profeten sallallahu alaihi wa sallam i det man gör. Exempel på det är när man till exempel vill göra wudu, när man tvagar sig innan bönen. Att när man gör det så tänker man efter ibland att jag kommer att göra det så som profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt mig. Och jag rättar mig i det här efter vem? Efter profeten sallallahu alaihi wasallam. Bönen, när man ställer sig upp för att be innan bönen. Att man har som avsikt och aktivt rättar sig efter profeten sallallahu alaihi wasallam. Att nu ska jag be så som profeten sallallahu alaihi wasallam lärde oss att be. Och så vidare i alla ens angelägenheter. Precis som broder Abdallah berättade om Ibn Omar och resten av följeslagarna radiyallahu anhu. Vi har pratat om hur följeslagarna radiyallahu anhum var stadfasta i religionen, eller hur? Vår broder Abdul Wadud, han berättade om bland annat Abu Bakr al-Siddiq och Bilal radiyallahu anhum och Rabi' och de andra följeslagarna. Hur de var stadfasta i sin religion. Vi hörde nu vår broder Abdallah berätta lite grann om hur följeslagarna höll fast vid profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Och hur de var hårda mot nyinförda saker i religionen. Och hur de kämpade för religionen. Och hur de var modiga i olika situationer. Allt det här och mycket mer kräver en sak från oss. Om vi ska kunna implementera den här religionen på ett korrekt sätt så krävs någonting från oss. Om vi ska veta när det är dags att vara hård och när det är dags att vara mjuk så krävs det någonting från oss. Nämligen kunskap. Följeslagarna radiyallahu anhum la mycket vikt vid kunskap. Så vi ber våran gäst, våran ädla gäst och broder Imran att berätta lite grann om det går kortfattat. Kring följeslagarna och kunskap. För jazakallahu khaira och barakallahu fi. Alhamdulillah, hamdan katheeran, tayyiban, mubarakan.
والصلاه والسلام على محمد بن عبد الله المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يتذكر الله سبحانه وتعالى som gett mig möjlighet att komma hit. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att belöna dem som gett mig möjligheten att komma hit. Och att vi är glada att få vara tillsammans och att detta styrker kärleken för Ahl Sunna wal Jama'a och våra band gensamma. Skillnaden mellan mig och kanske bröderna här bredvid mig är att jag försvinner. Jag åker tillbaka. Så som jag var en gäst försvinner gästen. Men då ska ni komma ihåg profeten sallallahu alaihi wa sallams hadith som Sheikh Albani rahimahullah ta'ala säger det sahih. Att två personer som älskar varandra för Allahs skull när de är ensamma ifrån varandra, så är det den som Allah älskar mest av dem som älskar den andra mest. Och därför säger jag till er som profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Mu'ad bin Jabal. Han sa inni la uhibbuka ya Mu'ad. Och jag säger jag älskar er för Allahs skull. Må Allah acceptera denna kärlek som är för honom, hans skull ensam. Om detta är belöningen och detta är dessa band, detta band vi har i islam med varandra, så finns det ett till band som behövs för att kunna bli modig, för att kunna vara stadfast och kunna sin religion, applicera dessa domar som finns i religionen, agera enligt profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, kärleken till kunskapen. Och tittar vi på sahabas kärlek till kunskapen, så kommer vi se floder som rinner från toppar av berg som vi aldrig kommer kunna nå men kanske dricka ur. Vi har bland sahaba väldigt många historier, händelser. Vi har Abu Huraira radiyallahu anhu som åt sand. Han åt sand men ville fortfarande vänta till att profeten sallallahu alaihi wasallam kommer ut ur sitt hus och han kan höra hans hadith. Om någon hade varit så idag, han hade ätit sand och mentalt sjukhus. Vi har Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu som tagit sin förståelse från profeten sallallahu alaihi wasallam i Koranen och kunde förklara Koranen från början till slut. Som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde dua för att känna till Koranens betydelse. Så det finns många saker att nämna, inklusive kvinnorna. Se vad Aisha radiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin, vad hon säger om Ansars kvinnor. Hon säger om Ansars kvinnor att vilka kvinnor är inte dessa? Ansars kvinnor, kvinnorna i Medina. Vilka kvinnor är inte dessa? Deras att de skäms. Hindrar de inte från att lära sig Allahs religion? Och vi kommer ta ett par stycken händelser som inshallah ökar kärleken för varandra här nu och kärleken för kunskapen. Vi känner till Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu al-Ansari. Känd sahabi, nämns i flera hadither. Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu qala Rasulullah, kanske många har läst den här, Riyad Salihin, Sahih Bukhari, Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah, om honom berättar hans elev Muhammad bin Aqil och säger att Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu berättade för mig att han hade hört talas om att Abdullah bin Unais i Syrien, i Sham, känner till en hadith som jag inte känner till. Han säger att jag har hört talas om, jag har hört om att det finns en hadith som Abdullah bin Unais i Syrien känner till som jag inte har hört. Nu, antagligen säger Salada att det kan ha funnits en möjlighet att han har hört hadithen som Abdullah ibn Unais känner till, fast inte från en sahabi utan från en yngre. Eftersom han har hört talas om att det finns en hadith i Syrien som Abdullah ibn Unais känner till. Så då kanske han till och med har hört hadithen. Men nej, han vill höra själv. Han vill höra profeten sallallahu alaihi wasallams hadith själv. För han själv vill lära sig den, han själv vill höra den och han själv vill bevara den. Det skulle vara simpelt om han skickade en budbärare. Det är Jabir bin Abdillah, en ansari, en sahabi, stor man. Han blev 96 år, radiyallahu anhu. Han skulle kunna skriva ett brev, skicka en budbärare, betala pengar och åka iväg. Hämta hadithen åt mig. En sorgar i mig. Men nej. Han köper en kamel. Många känner till den här historien som att han rider och åker iväg och ska åka och lyssna på hadithen. Det är sant. Men igår hittade jag en detalj som Sheikh Zayd al-Madkhali nämner. Och det är att han köpte kamelen. Hur många köper en Toyota för att åka till Darsen? Han köpte en kamel och gjorde sig redo för resa. För den här hadithen ska han ha. Han vill höra profeten sallallahu alaihi wasallams ord från hans sahaba. Abdullah ibn Unais. Så han fäster denna kamel och sätter sig på den och rider i en månad från Medina till Syrien. I en månad. Dag, natt, läger, eld, tält. Det är inte text 2000. Det är inte pendeltåg. Ingenting. Det är en kamel. Och det tar en månad att ta sig till Syrien. Att bara tänka på de sakerna han ska ha gått igenom är nästan omöjligt för oss idag att klara av. Vem av er klarar gå? Jag känner bara till en person som kan sätta sig i skogen och göra en eld och sova i tält. Jag har aldrig sett det här innan. Förutom denna person, hafidhahullah. Men det här är en hel månad. Han rider. Han kommer fram. Han kommer fram till denna plats i Syrien där Abdullah ibn Unais befinner sig. Så han skickar en budbärare till honom och säger att Jabir ibn Abdullah har kommit hit. Så han berättar för honom, den här budbäraren berättar för Abdullah ibn Unais att Jabir ibn Abdullah står vid dörren. Så han säger det sant. Så Abdullah ibn Unais går till dörren och säger: är du Jabir ibn Abdullah? Han säger ja. Så han går ut till honom och kramar honom. Och det här är Imam Bukharis bevis med hadithen. I Al-Adab al-Mufrad, han säger bevis för att man kan krama sin bror.
Allah.
Så han kramar honom. Sen te, kaffe, giflar. Han säger: jag har hört att du känner till en hadith som jag inte har hört förut. Och jag fruktade att jag skulle dö innan jag nådde dig, eller du skulle dö, så att jag inte kan höra ifrån dig. Så berätta för mig den hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam. Så han berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam, och detta är en lång hadith, men en bit av hadithen är i alla fall där profeten sallallahu alaihi wasallam säger att Allah subhanahu wa ta'ala kommer väcka människan på domedagen. Allah subhanahu wa ta'ala kommer låta dessa människor återuppstå, och de kommer vara nakna, och de kommer vara oomskurna, och de kommer ha ingenting med sig alls förutom sina goda och dåliga handlingar. Denna hadith om domedagen är vad han ville ha. Denna hadith vill han höra från en sahabi. Att min profet sallallahu alaihi wasallam, en hadith den här har jag missat och vill höra från denna sahabi. För att jag har missat den från profeten sallallahu alaihi wasallam. Denna kunskap har gått förbi mig. Han skulle kunna ta denna hadith kanske från den han först hörde den. Den yngre, tabi'in, eleven. Men han ville höra den direkt. Han kanske skulle kunna skriva ett brev, men han skrev inte. Han åkte direkt själv dit. Och här ser vi bröder, det är lektion här i er stad, det är lektion i ett område, han sitter hemma på internet. Han reser en månad, du kan inte resa 10 minuter. Det är kunskap och sittningar av kunskap, samlingar av kunskap, där änglarna samlas och gör istighfar.
Allah.
Nu personen som går ut för att studera, flera bevis, om vi lägger ihop dem så har de lärda sagt att om en person skulle sitta i sitt hem och studera, och dö, så dör han som en typ av shahid.
Allah.
Vad ska vi säga om den som går ut och det händer honom någonting på vägen för att han vill studera och lära sig sin religion? Shahid. Så Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, han lär sig hadithen. Sen nu, kaffe, te, giflar. Nej, jazakallah khair, salamu alaikum, Musa tiba. Han stannar inte. Hos oss, det är salamu alaikum bröder. Det är lektion, det finns kaffe, te, giflar. Välkommen. Här, det jag har fått min hadith. Jazakallah khair. Jag har ridit i en månad för att höra det här från min profet, alaihi salatu wassalam. Jag har fått den, jag vill tillbaka. Tillbaka till Medina. Och sen åkte han tillbaka. Han stannade inte ens. För hans syfte var att studera. Hans syfte var att lära sig profeten sallallahu alaihi wasallams ord. Hans syfte var att höra den själv. För att bevara den. För han älskade kunskap så som vi bör älska den. Men vi älskar maten. Det här lär oss hur sahaba, exempelvis, hur sahaba älskade att studera. Och hur man är i behov att känna till kunskaperna, hur det har gynnat den muslimska umman. För är det någonting som har löst konflikter, löst problem, lagt ner strider och lagt ner missuppfattningar, så är det kunskap. När förklaringen kommer så är allt lugnt. Detta visar att vi behöver kunskap ständigt. Och även om detta innebär att man faktiskt kämpar, så vet att Allah subhanahu wa ta'ala belönar dig. Men kom ihåg att bröder, sahaba, dessa män, de är inte ensamma. Det finns även bland kvinnorna från sahabiyat som också var kända för sin kunskap och som också studerade och sökte kunskapen. Vad har vi för exempel? Vi har det kända exemplet med Yaqub. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han står i Kufa bland folket. Och han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam förbjöd att man nopprar eller att man nopprar någon annan. Nopprar ögonbrynen. Så det här når henne. För kolla hur kunskap sprids. De vill ha kunskap. Så hon säger nej, det finns inte i Koranen. Hon klär på sig och går ut till Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu och säger: ja, Abba Abdurrahman, jag har läst hela Koranen från perm till perm, början till slut. Jag har aldrig hört det du säger. Vad är det? Han säger: då har du inte läst ordentligt. För Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Och det som profeten sallallahu alaihi wasallam ger er, ta det. Och det som han förbjuder, förbjud det. Och profeten sallallahu alaihi wasallam förbjöd att man nopprar sina ögonbryn eller nopprar på någon annan. Det här är ett. Två, se kunskapen och visdomen hos Ummul Fadl. Och detta är Abdullah ibn Abbas moder. De är på Arafa, Hajj. Och det blev en diskussion mellan männen och Ibn Hajar, rahimahullah, nämnde Fath al-Bari. De här exemplen vi lägger upp här, det är bevis på att när det verkligen krävs att exempelvis en kvinna skulle behöva lägga sig i en diskussion för att klargöra eller förklara eller debattera, lägga fram bevis, det är okej. För att de inte är mindre värda i denna bransch att lära sig Allahs religion. Hon säger: fastar profeten sallallahu alaihi wasallam nu på Arafa eller inte? Vi vet inte. Fastar han eller fastar han inte? Vad ska vi göra? Al-Fadl radiyallahu anha, hon vet att profeten sallallahu alaihi wasallam tycker om mjölk. Och varför inte när profeten sallallahu alaihi wasallam, när han drack mjölk, han sa: hur utsökt är inte detta? Må Allah välsigna den här mjölk och öka för oss den. Inte som man säger när han fick mat, att ge oss någonting bättre än den, att öka för oss den, mjölken. Så en skål av mjölk gavs fram till profeten sallallahu alaihi wasallam av Ummul Fadl. Så profeten sallallahu alaihi wasallam drack ur mjölken inför människorna för att visa vad då? För att visa att han inte fastade på Arafa. Aisha radiyallahu ta'ala anha är ett klockrent exempel. Säkert exempel. Vi har händelsen bland Ansar. Kom ihåg den här. Vad är lite tid på? Kom ihåg den här. Alla Ansar som är i Medina. Och vi kan nämna namn. Men alla Ansar som var i Medina sitter i al-Masjid al-Nabawi. I profeten sallallahu alaihi wasallams moské. En sahabi säger: vad gäller om man har umgänge med sin partner, om man är så att säga intim med sin man eller sin hustru, men inte får utlösning, inte kommer, inte når slutet, måste man göra ghusl eller inte? Det här är en fråga som Zaid radiyallahu anhu tar upp i al-Masjid an-Nabawi. Inför vem? Inför majoriteten av al-Ansar i Medina. Så alla skakar på huvudet nej. att så länge inte du har nått slutet, så länge inte en person når utlösningen, så behöver man inte göra ghusl. Alla av al-ansar i moskén skakar på huvudet, nej, ghusl behövs inte. Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, han träder in i moskén, han säger jo, han måste visst göra ghusl.
Allah.
De säger nej, men kolla alla ansar, jamhur, majoritetens åsikt. De säger nej. Då säger Mu'adh bin Jabal, låt oss fråga profeten sallallahu alaihi wa sallam systrar. De går till Hafsa radiyallahu anha. Hon säger, ja Hafsa, måste man göra ghusl eller inte? Hon säger, wallahu a'lam, jag vet inte. Fråga Aisha radiyallahu anha. Så de går, kolla, en och fruarna visste inte. Det här är bevis på att även den kunniga, eller även den som har en position, även den som är shaykh, shaykh al-islam, al-allama, imam, måste inte kunna allting. Måste inte ha svar på allting. Alla svar finns här. Nej. Kanske inte vet. Som Hafsa inte visste. Radiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin. Så de går till Aisha radiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin, och säger, måste personen göra ghusl eller inte? Hon säger, jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga att när topparna av båda könsorganen möter varandra, så blir ghusl wajib. Vem löste problemet? Aisha. Vad löste problemet? Kunskapen. Och som en sista present innan jag avslutar. Vi hör mycket om Aisha radiyallahu ta'ala anha al-kubra. Den stora Aisha. Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ummu al-mu'minin. Profeten sallallahu alaihi wasallam, syster i detta liv och nästa. Hur många har hört om Aisha al-sugra? Den lilla Aisha. Aisha bint Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anha. Aisha radiyallahu ta'ala anha, ummu al-mu'minin, är den som lät denna flicka växa upp hos sig. Den som skrev breven till Aisha radiyallahu ta'ala anha var denna Aisha, Aisha al-sugra. Den som brukade sitta in till benet hos Aisha radiyallahu ta'ala anha, ummu al-mu'minin, vid sittningar av kunskap, var Aisha. Så att minst när ni kommer ihåg kunskapen, att det inte gäller endast bröderna, utan det gällde Aisha al-kubra och det gällde Aisha al-sugra. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الله فيكم بارك
في تاكر برودر إمران مولا بلامهم för detta inspirerande tal kring kunskapen. Och det är inspirerande, men man blir också lite deprimerad kanske när man jämför sig själv och hör dessa berättelser, hur en man reser en månad på en kamel genom svårigheter för att höra en enda hadith. Och vi ibland är bortskämda. Vi har föreläsningar, som broder nämnde, i vår närhet, där vi läser böcker av hadith, där vi går igenom tiotals, tjugotals hadith kanske på en dars. Men känner vi någonsin fruktan och rädsla att jag kanske missar en hadith på lektionen? Så här har vi allihopa någonting att rannsaka hos oss själva. Vi ber Allah Azza wa Jal att vi ska få denna hunger och kärlek till kunskapen.
Amen.
Vi kommer alldeles strax bryta inför Asrbönen, och vi kommer ta en bensträckare och lite fika och ladda batterierna. Men innan dess, ha tålamod. Vi ber vår broder Musa kortfattat berätta lite grann kring mod och att offra för Allahs religion. Att offra för Allahs religion. Så vi får nu offra några minuter för att lyssna på detta tal kring att offra. För jazakallahu khaira
wa barakallahu fik. Wa
hayyakallahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa barakatuh.
Alhamdulillah, jag tackar Allah subhanahu wa ta'ala för att han har underlättat den här samlingen för oss, så att vi kan ha dessa lektioner. Och egentligen så känner jag inte att jag skulle sitta här med de här bröderna och föreläsa. Men vad ska man göra? Och sen vill jag tacka även alla bröder som har föreläst här. Och jag kommer tala kort. Det är ganska svårt, den här positionen jag har nu. För nu det har gått över en timme. Folk är lite trötta. Så jag måste hämta någonting som ska få folk att vara vakna. Sahwal ala eritso. Jag ser folk, de börjar bli så där. Subhanallah. Jag måste hämta historia, jag vet inte varifrån, men jag har till er från Sahih Bukhari. Jag kommer prata om att offra och mod i islam väldigt kort, inshallah tabarak wa ta'ala. Wallahi grabbar, jag menar allvar, jag är mycket glad att vara här och se era ansikten. Jag är bra på att hålla masken, vet ni hur stressad jag är egentligen? Jag är bra, folk har sagt, man ser på dina händer. Därför Allah är säkerhets skull. Det finns en hadith i Bukhari där Abdullah ibn Mas'ud berättar att han önskar att han skulle vara i den här sahabins position just nu. Eller situation. Den sahabin han pratar om i hadisen. Och det är ingen annan än Al-Miqdad ibn al-Aswad. Och jag garanterar att många av oss har inte ens hört om Al-Miqdad ibn al-Aswad. Är det ett känt namn? Sahabin Al-Miqdad ibn al-Aswad. Eller hur? Det är inte så känt. Kolla vad han gjorde i den hadisen. I slaget vid Badr. Muslimerna. Hänger ni med? Sista minuten. Är ni med eller inte? Vilket slag? Badr. Muslimerna är 314 styck personer. Och ska möta 1000. Det är ganska ojämn siffra, eller man kan bli rädd. Profeten sallam, han behöver nu hjälp från sahaba. Och självklart muhajirun kommer att hjälpa profeten sallam. Men ansar, det vill säga hjälparna, de hade ett avtal med profeten sallallahu alaihi wasallam att hjälpa honom var i Medina. Så nu, vad ska hända? Kommer han få hjälp eller inte? Så han ber någon, du vet, prata. Så en efter en vill prata från Quraysh, men sen kommer en från Ansar som ska prata. Ni kanske vill att vi ska säga någonting. Så Al-Miqdad, vad säger han till profeten sallallahu alaihi wasallam? Att vi ska inte, vi kommer inte att säga så som Musas alaihi salam, det vill säga följeslagare, sa till honom: gå du och din herre och kämpa. Subhanallah. Tänk er, Musa behöver hjälp, ta'al, jihad, fisa, bilillah, du och Allah, khalas, gå. Nej, sahaba, de gjorde inte så här. Utan han sa att vi kommer att kämpa vid din sida. Vi kommer att kriga med dig, kämpa med dig. Höger sida, vänster sida, bakifrån, framifrån. Och Abdullah ibn Mas'ud berättade att han såg profeten sallallahu alaihi wasallam. Säg inte sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallam alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han såg profeten sallallahu alaihi wasallams ansikte ljusna upp av din glädje. Han blev glad över det som han hade hört. Någon kanske tänker nu, vadå, vad är det som är så modigt med det där, eller vad är det som att offra med det där? Det förklaras till den här hadisen att han var redo att offra allting för profeten sallallahu alaihi wasallam. Låt, och Abdullah ibn Mas'ud också i förklaringen, var en person som då önskade att få vara i hans situation. Nu, vi hör den här hadisen och vi tänker, subhanallah, mashallah, det var fin historia jag hörde på darsen, offring och mod och allt. Men frågan är, vad har jag offrat för islam? Vad har jag offrat för profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah? Vad har jag offrat för da'wan? Da'wat ahlu sunnah wal jama'atan önskar spridas så att folk också får chansen att komma in i Jannah. Låt inte hadisen och det som vi har hört idag endast vara, du vet, en fin berättelse från Bukhari eller Muslim. Och sen går vi hem och inte gör någonting åt saken. Utan var och en kan fråga sig själv. Det här är inte att trycka ner någon, utan att jag vill få upp himman. Att man ska fråga sig själv: hur många har jag kallat till islam och de har blivit muslimer? Hur många har jag kallat till sunnan? Hur många konvertiter har jag lärt om att be eller göra wudu eller ens att säga sallallahu alaihi wasallam? Vet ni, tänk er själva. Om du lär en ny muslim att han ska säga sallallahu alaihi wasallam varje gång han nämner profeten sallallahu alaihi wasallam tills han dör. Undrar hur många gånger han kommer ha sagt det här och du får belöningen. Eller du lär han göra wudu. Vet ni hur lång tid det tar att lära någon göra wudu? Några minuter. Sen får du hans wudu i ditt konto på domedagen tills han dör. Om han lär sina barn, du får det också. Men vet ni vad som hindrar oss ibland? Vissa säger, jag har inte kunskap. Det är feghet. Att vi är rädda att kalla någon till islam. Vi är rädda, vad ska han tänka om jag börjar ta första steget? Vi är rädda att stå i centrum och kanske dela ut någonting. Det är feghet som ofta hindrar oss ifrån att kalla folk till sunna. Eller kalla folk till lektioner. Eller kalla folk ens till islam. Känner ni inte igen det här? På jobbet finns en kaffer, man tänker, ska jag inte nu, det är inte rätt läge. Nej, hon är en tjej, hon är knas. Vadå knas? Ska du inte kalla henne till islam? Kan du inte ge en flyer? Kan du inte säga ett ord? Kan du inte ge en hemsida? Vi kan. Jag vill berätta en sann historia om en typ filippiner typ som inte kunde arabiska. Riktig historia.
Han jobbar på bensinmack, om jag minns rätt, i Saudiarabien. Och han brukade träffa folk som inte var muslimer också. Som kom förbi och tankade. Han säger islam kwayes, islam så här. Han kan ingenting mer, men han säger hela tiden islam kwayes. Tills en dag en person frågar, vad menar du islam kwayes? Vad är islams gud? Islams gud. Sen började den här killen som han gjorde da'a på, började läsa om islam. Och blev intresserad av islam. Och om jag minns rätt, om han blev muslim eller inte, det är en annan femma. Men den här killen, han sa det han kunde säga, eller hur? Ibland känns det som att vi är rädda att prata. För rädda för att kalla andra till det som vi tror på. Det är sjukt egentligen, är det inte? Vi har sån här vacker religion och vi är rädda att visa den för andra. Eller att vi inte vågar offra för den. Folk, de offrar för sin fotbollsmatch. Allt vad han kan, han blir skadad, så krycker han går. Men för islam, nej. Lägg det på Abdelwadus axlar och Yusufs axlar. Abdallah fixar det på sommaren, inshallah. Nej, utan det är en gemenskap och det är en gemenskap. Så han vet inte, folk vet, det är sant det här. Folk, de lämnar över till andras axlar. Musa har kommit testa, khalas. Vilken khalas? Det här är början. Det finns en till historia om ni orkar, en kort. Pallar ni? Orkar du här? Ibrahim Ansar och khalas. Det om Abu Talha. Samma person som han berättade om. Det finns 100 historier, jag bara nämner två snabbt så. Abu Talha, han krigade Uhud med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och i det här slaget, så du vet, det blev lite tumult. Om ni känner till slaget Uhud, det blev en tumult i slaget Uhud. Folk dog höger, vänster, profeten, de till och med sa att profeten hade dött. Folk gav upp, vissa krigade vidare som Anas bin Nadr och så vidare. Det hände under det här slaget att profeten sallallahu alaihi wasallam blev ensam med Abu Talha. Folk började skjuta pilar. Han hör till det. Så Abu Talha, han tar emot med bröstet. Han ställer sig framför för att ta emot pilar som de vill skjuta profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han själv skjuter också. Han tog sönder 2-3 pilbågar den här dagen. Och folk som gick förbi och hade pilar, profeten sa, ge pilarna, ungefär jag nämner som historia till er, att ta ut pilarna för Abu Talha. Så Abu Talha stod och sköt. Ni kan tänka själv, subhanallah, som en film. Han tog skjuter sådär. Sen profeten sallallahu alaihi wasallam, ibland han tittar upp fienden. Hur är de? Han säger till profeten att inte att ducka. Och att han ska vara uppe så att om pilarna kommer, de träffar hans nacke och han dör. Istället för profeten sallallahu alaihi wasallam. Och om det här inte är mod och uppoffring, så vill jag veta vad vi kallar det här. Finns det ett annat ord för det här? De dog ordagrant för profeten sallallahu alaihi wasallam. Alltså för islam, för spridandet av islam. Så mitt sista råd, eller min sista önskan, nu när jag är tillbaka här till Sverige, att vi tillsammans samarbetar så gott vi kan för att sprida den här religionen. Genom att vi lär oss den, och även vi lär oss da'wa, och att vi sprider den på olika möjliga medel som vi har. Och inte är rädda för att visa att vi är muslimer någonstans. Vi är stolta över vår religion. Alhamdulillah, finns ett paradis som väntar. Vi berättar om paradiset för de här också. Att vi offrar både tid, pengar, mod, kraft, all arbetskraft vi har. För vad? Att sprida vad? El-Islam. Det här är kortfattat. Det finns mer, men nu har vi gått över tid. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att han förlåt oss verkligen alla våra synder. Och även de som lyssnar på mixler, att de, hela mixler, de hamnar i Jannah, hela bunten, amin. Och att även vi och våra familjer hamnar i Jannah för alltid, amin. Wa jazakum ala khairan. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum ala,
innan ni börjar gå, så vi kommer att bryta för lite fika och en bensträckare. Och bönen kommer vara runt 16:45 och det finns en mosamba precis här utanför eller i samma byggnad där vi kommer be. Så vad exakt är klockan nu? Vad är klockan nu?
16:45.
Det ser halv eller 16:45. 45 minuter paus eller någonting.
Efter salat.
Så vi tar 45 minuter paus, ungefär till halv. Klockan är 16:45 nu. Så 45 minuter bensträckare och kom tillbaka inshallah. Och hejakum Allah, assalamu alaikum.
Hur långt pratar jag?
10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.